Välkommen till Folk i Finland. Återigen i Vasa, där jag nu befinner mig i stadsdelen Brändö på Café Otello. Och det är en ära för mig att få träffa idag en jurist som är både kulturellt intresserad och väldigt utåtriktad som är min gäst idag. Och du får faktiskt presentera dig själv. Välkommen hit, Anne.
Tack för de snälla orden. Jag heter alltså Anne Lindgren Slotte. Jag är hemma från Nykarleby i Österbotten och har varit här i Vasa sedan 2011 faktiskt. Men jag var och studerade i södra Finland här emellan.
Det ska vi ju prata om lite grann, din karriär och vad du nyligen har tagit för ett spännande beslut. Men det först ska vi bara säga det till våra lyssnare som ju är medvetna om det här med svenskan i Finland naturligtvis, eftersom det här programmet går ut på det lite grann, den här podcasten Folk i Finland. Men att vara jurist på svenska i Finland då? Kan du förklara det lite närmare? Hur går det till?
Ja, det går till på det sättet att våra lagar är på två språk, ändå officiella språk, finska och svenska. Men sen när det gäller rättsfall och just domstolarnas rättsfall så är det ofta på finska. Så att du klarar dig ganska långt på svenska med juridik i Finland, men ändå du klarar dig inte hela vägen ändå. Mm. Men att de har samma ställning, lagarna, på svenska och finska.
Ja, men att du, det är det som är grejen, att du då jobbar inte bara heller med svenska klienter.
Precis, jag jobbar också med finskspråkiga och sen engelskspråkiga, för jag har varit också utomlands i Australien och fått just den kompetensen, alltså inte att jag kan vara verksam som jurist i Australien, inte på det sättet, men ändå juridisk engelska, som också från advokatbyråer när jag har jobbat på sådana tidigare under studietiden.
Men när man sen då har sina lagar på två språk, svenska och finska, så det, för oss som bor i Sverige så kan det kännas lite så här märkligt alltså.
Vi är förstås tvåspråkigt land, så att det är ju också nationalspråk svenska då, så då förutsätts att allting är ändå på svenska. Men jag förstår det där, att varför gör det så svårt på ett sätt? Varför ska vi ha två? Men alltså, oftast i svenska lagarna så är den här texten väldigt gammaldags, för att den kan vara ibland från 1700-talet. Den texten, det är klart att det finns, den är också bearbetad sen i svenskan, men om det liksom är fungerande lagparagraf ändå i den här gamla lagen så är den kvar. Och då är det just äro, ty, bliva, riktigt gammaldags. Så i det fallen så har jag ibland bytt sen till finska för att förstå bättre. Mm. För där igen, den är nyare. För vi har ju varit en del av Sverige och vi har haft en del gemensamma lagar.
Så du får hjälp för att förstå den svenska lagen på svenska genom att översätta den till finska?
Gällande äldre svenska. Ja, inte liksom nutida.
Nej. Men och då, ditt modersmål är ju svenska, men, ja. Men du får hjälp på det sättet som inte vi kan få i Sverige när det är de här gamla obegripliga formuleringarna. Då kan inte vi översätta det.
Det är helt
för,
sant.
I alla fall inte om vi inte kan finska, för att lagarna är ju rätt lika som sagt, så det skulle kanske gå att få hjälp på det sättet om man kunde finska. Ja, men du kommer ifrån Österbotten då, så berätta bara vilken... Du sa ju Nykarleby, men jag vet att det är lite mer specifikt.
Ja, alltså, lite mer specifikt. Precis, en sjöby som heter Hirvlax, som är väldigt liten, som är helt vid kusten. Och där fanns inte så väldigt mycket att göra. Jag är från en bondgård, så jag deltog i det arbetet. Men sen vattnet var nära och då simmade vi en hel del. Och sen blev jag simlärare och det här är ett intresse som jag håller fast vid ännu idag faktiskt. Att jag är babysimlärare varje fredag. Så idag är det dags för
just
att hoppa i plurret igen.
Det här med juridiken då, hur kom det in på det spåret?
Juridiken har alltid varit... På ett sätt en del av mig, att jag har tyckt om att det ska vara rätt och det ska vara rättvist. Att hemma med min bror, så då var det alltid att vi, när han lämnade rummet till exempel, så då satt han ut sina godisar, så räknade han sina godisar, så då skulle han märka om jag har tagit någon, att det var viktigt. Och på samma sätt så var jag, fast det var mera jag som var klåfingrig, måste jag erkänna, fast jag nu har valt den här banan. Men att det, liksom, det skulle vara så rättvist, att allting vi fick skulle vara helt rättvist och rätt. Sen så när jag blev färdig student från Topelius gymnasiet i Karleby, så då sökte jag vidare faktiskt till statskunskap i Åbo Akademi istället. Så det blev inte alls juridik då. Fast jag ändå hade med mig det där att det här är någonting som är bra. Faktiskt så praoade jag också på en juristbyrå i Jakobstad när jag gick på nian. Så att gjorde prao. Visst, det har funnits med hela tiden att det här är kul. Och alltid när jag var i banken när jag var liten, så tyckte jag om de här bankgirorna när man kunde skriva. Och sen så kom det igenom det här tunna pappret överst. Mm. Det var så fascinerande liksom, att wow, att jag kan...
Kalkerpapper.
Precis.
Som var inbyggt i de blanketterna.
Ja, och det tog jag ibland för många av när jag var dit. Ja. Men alltså, liksom det här pappersfascinationen på ett sätt, den har funnits med. Mm. Men jag sökte då in till statskunskap för att jag Ja, jag tänkte på något vis ändå att det här är tillräckligt brett, att jag är intresserad av så många saker. Historia också har varit en viktig del, att jag tycker om att läsa historia. Mm. Och sen tänkte jag att jag får invävt massor i statskunskapen. Men det kanske det sen som var lite problem, att det var nästan för brett för mig. Att jag tänkte att okej, jag kan göra allt möjligt, men vad kan jag sen göra? Att det var för många alternativ. Men då blev det så att jag gick på en grundkurs i juridik, och då blev det var verkligen, alltså det var halleluja moment. Så det var fantastiskt, för det var som, då tänkte jag att okej, nu har jag hittat en grej som är svartvit, att om jag kan juridiken då kan jag allt.
Mm.
Att det är antingen så här eller så där. Att det liksom finns inte något mellanting. Men det är ju precis det som är juridiken. Du tolkar allt det här gråa emellan med hjälp av just rättsfall och sen artiklar, förhandsavgöranden, rättspraxis, allting. Liksom du väver ihop alla källor sen till en tolkning.
Den analysen eller hela det här, den uppskattar du alltså?
Ja, ja.
Mysteriet, liksom lösa mysteriet. Eller,
ja. På ett sätt, ja. Mm. Jag alltid älskar att skriva, så att det passar på ett sätt väldigt bra. Att man får den här systematiken, att det finns en klar systematik.
Mm.
Och sen att regler, att vilka sån här tvingande regler och just indispositiv och dispositiv och förhållande däremellan. Och, och sen när man kommer in på avtalsrätten, då så blir det ju mer spännande. Det är som att vara i en båt på öppet hav lite. Att okej, hur gör vi nu? För då är det ju framförallt mellan två företag, så då är det ju mera, det är ju inte lika tvingande då numera. Det är ju inte någon som kommer att säga så här får du inte göra, utan det är vad man kommer överens om.
Så du måste då undersöka vad de har, vad sa de nu egentligen och vad menar de nu? Och då blir det lite lösligare. Lite.
Ja, det blir det. Mm. Ja. Det är helt olika från område till område, alltså rättsområde till rättsområde. Mm. Så de har alla olika karaktäristik, så att säga.
Det känns som du, det här är din passion på många sätt, som du beskrev nyss också, eller hur?
Jag hittar mitt liksom område, vilket känns ju fantastiskt att få jobba med någonting som jag tycker så mycket om och lära mig. Och framförallt det där att jag som person säger sån att jag vill alltid lära mig nya saker. Och då passar det ganska bra att just vara sin egen och då också få ta emot uppdrag som skiljer sig väldigt mycket från varann. Att det kan vara väldigt olika från dag till dag, ett rättsområde till ett annat. Mm. Att om man jobbar på en stor firma, en stor byrå, så då är det ju mer att då är du på en avdelning som mer fokuserar på ett visst område. Mm. Det är klart, då blir du expert på just det, och det är ju jättefint att kunna ha den möjligheten att bli just den experten. Men i och med att jag ändå har valt en annan bana och på en mindre ort är också verksam, så då behöver jag ha den här bredden. Men förstås inte är det ju alltid så att okej, nu kavlar vi upp ärmarna och så dyker vi in i det här nya eller så, nygamla rättsområdet. Så att jag har läst alla rättsområden när jag studerar. Men det är klart att jag har ju inte jobbat aktivt med precis varenda en. För som vi vet att juridiken reglerar ju hela samhället i alla fall.
Mm.
Att det finns ju lagar om precis allting.
Och det kan man ju inte kunna, det kan man ju inte ha erfarenhet av. Så är
nej,
det bara.
Så är det.
Det här med mötet med människor inom ditt yrke, då, hur ser du på det?
Det är det viktigaste överhuvudtaget. Alltså egentligen alla möten ser värdefulla. Och ser framförallt i det här yrket att man får med samma förtroende. Och att man känner liksom att jag kan lita på den här människan. Jag vågar berätta vad jag har som... Jag menar var en... Vi kontaktar ju inte, jag säger vi allmänheten, kontaktar inte jurister för det faktiskt behövs. Att det är ju sällan som man bara, jo jag funderar på en sak här, att jag vill gärna betala dig för att du utreder. Utan det, liksom, det är någonting som man väntar ganska länge med ofta, förrän man tar det där steget och sen tar reda på vem kan hjälpa mig. Och just kolla rekommendationer till exempel, eller annars, hör med kompisar, vänner, bekanta, vem har ni anlitat när ni till exempel har haft något arvskift eller liknande. Mm. Att man lite kollar att det är ganska stort steg i alla fall. Det är ju en ynnest att få ta del av sen folks historia och få att känna liksom det där förtroende.
Mm.
Och det förstås sätter krav på mig också, att jag behöver ju då förvalta det förtroende. Sekretessen är jätteviktig.
Mm.
Och där har vi också den andra sidan, för nu går vi mer och mer hela tiden i samhället till digitalisering eller mot digitalisering helt enkelt. Och då liksom hur får vi in det? Hur liksom skapar förtroende med en digitaliserad produkt? Så, men att det är ju ändå dit vi är på väg som sagt, och vi har varit länge.
Men det, ser du det som en möjlighet, liksom, det digitala kontaktverktygen?
Ja, verkligen. Alltså, jag finns ju på Facebook och Instagram redan. Alltså, det är ju såklart sociala medier, e-mail, men det har ju funnits länge förstås. Men att det, där är tröskeln, tror jag, lägre. Och där har jag fått vissa som har tagit kontakt på det sättet. Det är klart att den heller ringer också. Jag har hemsidan som håller på att fixas. Det går långsamt framåt, men där så hittar man mer uppgifter. Men ändå, alltså den vägen, men sen också det här som jag som jag önskar att komma till i ett visst skede, att man kan prata med mig just via Skype. Det är klart att det lyckas redan via Skype, men ändå att jag har de här verktygen så att jag kan hantera just en säker anslutning och sen att det är möjligt också att såklart den jag pratar med känner sig trygg med att vi har ett sånt möte. Kanske första mötet lyckas inte. Första mötet är alltid bra, just att man ser kroppsspråk, man ser människan i ögonen att okej, det här är en sån här typ. Det gäller ju alla slags möten, inte bara det juridiska.
Nej.
Att man inte pejlar varann, att vad är det här för någonting. Men sen i fortsättningen då att köta det på det sättet. Jag kom in alltså till Åbo Akademi, deras rättsnotarieutbildning, och den är ändå svensk, men det är så pass liten enhet på Åbo Akademi så att det görs väldigt mycket i tätt samarbete så att säga med Åbo universitet som är helt nära, och där går allting på finska.
Mm.
Så att större kurser och mer omfattande så var alltid på den sidan, men man fick alltid skriva på svenska. Jag är från väldigt svenskspråkigt ställe.
Mm.
Jag var inte alls bra när jag for till Åbo. Och när jag sen hade en sån här lunta, en tjock bok framför mig, så då hade jag först en vanlig finsk-svensk ordbok och sen en juridisk finsk-svensk ordbok. Så jag liksom först bläddrade jag de här verben som jag inte kunde på vanlig finska så att säga. Och sen, jaha, här var de så juridiskt igen. Ja, men då måste du ta det ordet.
Mm.
Så att förstå en sida så kunde jag ta en timme ibland, i alla fall i början. Och det var tufft. Jag skrev sen ner åt mig själv de här orden till svenska, så att jag gjorde som anteckningar som jag sen läste inför proven.
Okay.
Så att det var liksom den där processen. Jag bodde ju i Bibban.
Ja.
Men alltså det var bra. Jag får till Lappland helt enkelt. Jag får till Lappland i sommar för att jag blev trött på att alltid känna att mina killes själva var just finskan. Att jo, jag förstod allting och jag skrev och sånt. Men att det här öppna munnen, det blev liksom för knepigt. Så då tänkte jag att nu måste jag få någonstans där det är långt att komma hem. Både till södra Finland där jag studerar och också till Österbotten.
Mm.
Så då igen var det 11 timmar upp i landet. Vi har stort land.
Mm.
Så var det typ på gränsen till Ivalo faktiskt. Så det var i sådan kulla men ändå på gränsen till Ivalo. Så dit upp var jag på Finlands enda guldmuseum där intill. Ja, så jag var med på guldvasknings-FM och allt möjligt. Men jag var alltså och det här gav mat åt kunder och var i kassan och helt enkelt ett sånt jobb var jag fick prata hela tiden. Och sen när jag kom därifrån och hade då fått höra Lapin Murre på finska, alltså den finska lappländska dialekten, den är helt annorlunda. Men jag var bra människor, alltså ja. Nu jag hur som helst, jag kom tillbaka så på något vis den här tröskeln, den hade bara farit. För jag hade ju varit tvungen att bara prata vad som helst nästan den här sommaren. Så efter det så har jag jobbat nästan mer på finska.
Du hade inte så många du pratade finska med helt enkelt när du växte upp?
Ingen alls.
Okay.
Ingen alls. När jag kommer ihåg när jag var i butiken så kunde jag liksom, jag har lyssnat, är det här finska? Det var så exotiskt. Så det är klart, de satt mig framför så här pikkukakkonen, finska program. Och de ville ju...
På TV.
Mm. Och, men jag förstod ju ingenting. Jag satt nu där då och kollade.
Vi ska säga någonting om dialekten också. Hur är din dialekt? Är det en Jakostadsdialekt? Eller Karleby Jakostad är olika, eller hur?
Men lite olika. Mm. Alltså egentligen så kan de som har riktigt tränat öra så kan höra varifrån man kommer riktigt att... Exempel, jag har min dialekt, Munsala säger mer munsärd, så är mera, ska jag säga, är, bord, alltså bord,
bord,
okay. Stola, stol.
Medan i Karleby eller?
I mera, på ett sätt med kanske mera, inte så mycket ord.
Yeah.
För liksom andra så kan de tycka säkert att, men varför ska ni göra så svårt? Varför ska vi säga oh. Men att en del av dialekten förstås, så den är ju som... På ett sätt så det kommer den först, för att jag ännu pratar hemma och med äldre släktingar alltid. Och den blev starkare när jag flyttade till Helsingfors, för där så hörde jag den aldrig.
Så alltså att, starkare på vilket sätt?
Den blev starkare och viktigare. På det starkare,
ja,
precis, mer betydelsefull. Och jag började faktiskt läsa diktböcker av Lars Huldén också när jag var där. För tydligen så blev det, jag vet inte varifrån det kom, men mitt allt bara, oj nu måste jag nog få tala dialekt igen. Så... Den bara ploppade upp på något vis och blev viktig. Och jag har märkt liksom vikten av den. Framförallt i Österbotten då förstås. När man träffas och just det är någon som tar kontakt med mig. Eller överhuvudtaget liksom att jag är främmande för någon person. Och då märker jag att det finns en dialekt sinsemellan. Jag börjar ändå oftast på just standardsvenska. Men ändå om det går ganska lätt att lyssna in just den som man pratar med. Att nu finns det någon dialekt här. Så brukar jag fråga att ska vi ta på dialekt istället? Så brukar liksom, jag har märkt att de axlarna sjunker. Att jo... Vi tar det på dialekt, för att då känns det ju som att man på ett sätt kanske lättare når fram i vissa fall. Jag menar inte att dialekt är en general lösning, alltså universal lösning på allt, nej. Men att i vissa fall så, en extra nyckel så att säga.
alldeles nyligen så tog du det här beslutet under det här senaste året då, att hoppa, nu är det dags att hoppa, skrev du väl på Facebook, eller vad var det?
Det var att jag startade egen byrå, som vi redan tidigare varit lite in på här när vi har pratat, och det var jättespännande, men samtidigt känns det helt rätt att där får jag utlopp för just mitt intresse ändå för människor, och kombinerar det med juridiken och människorna och att träffas och hjälpa helt enkelt.
Precis. Men då ska vi säga någonting om att du hade då jobbat under, inte 10 år, men 8 år före det ungefär lite sådär någonting, och även under dina studier på byråer som var stora byråer, eller hur? Och...
Det är sant. Alltså under studietiden så jobbade jag på de största advokatbyråerna, eller flera av de största i Helsingfors, så då kom den erfarenheten och det var jättebra. Men det är sant, det har varit större allting. Mm. Ja, det är helt sant. Men en mindre byrå i och för sig var jag på, men jag hade ändå, vad var de, var det 6-7 jurister?
Så att när du hade då bestämt dig för att starta eget och hoppa då, hade det varit en idé som du hade drömt om eller?
Ja, alltså det har funnits med i och med att jag kommer ändå från jordbruk och jag har haft ett ansvar alltid, jag blev medräknad alltid där hemma och haft uppgifter och varit en del av det familjeföretaget. Så att det har också varit en jätteviktig del, liksom att man gör någonting tillsammans och man ser frukten av det så tydligt, att om man jobbar så då får man någonting tillbaka. Mm. Att framförallt när man har, när jordbruk är det väldigt tydligt att när du sår så väntar du ett tag och sen så skördar du. Och det är också min filosofi bakom mitt företag. När jag ändå har alltid, jag har varit med där i när man sår så att säga, just att det är intensivt på vårarna då. Och alltså bakgrundsarbete, vad du gör, allt du gör, så gör det ordentligt. Gör bakgrunden ordentligt och sen så körde du bra, alltså du körde liksom framgångsrikt sen i framtiden. Mm. Och det är liksom, den här filosofin, den har hängt med mig. Det är klart, det är alltid ganska jobbigt där i början när man ska göra det ordentligt. Men om du gör det ordentligt så du, i början, så du behöver liksom inte göra det så många gånger då. Utan du har den här grunden att falla tillbaka på. Mm. Och det är liksom den här grunden, terra, jord, mylla, i och med att mitt företag heter Lex Terra. Men då tog jag bort där så det inte blir för italienskt.
Men det gjorde att Italien brukar vara väldigt bra, särskilt för de som dricker vin. Så.
Ja.
Men du vill inte kanske ha den.
Jag har inget emot Italien förstås. Men jag vill ändå liksom terra. Alltså det här latinet, att det är liksom den jorden. Mm. Och det står för mig. Jordnära byrå, det är lätt att ta kontakt. Jag vill, att det, jag, liksom, jag vill inte att jag ska upplevas som knepig, svår. Utan att man som sagt får kontakt med mig på olika sätt. Ja, alltså och bakgrunden, alltså allting blev som sammanvävt i ett namn som jag står för.
Och då det här att ha egen, då kan du då liksom förverkliga den här grundvärderingen, grundtanken bättre än om du jobbar åt någon annan och måste, ja, där finns en annan kultur redan, är det det också? Att...
Säkert finns det också en del av det, för att jag har ju sett, blivit uppväxt med det att man styr själv, såklart. Mm. Djuren skulle alltid ha mat en viss tid, så det kan du liksom inte rucka på, men det mesta annat. Mm. Och sen också att jag har fått vara en del av det och vara med, och jag vill också på något vis att mina barn ska få vara en del, för jag har egna barn, 1,5 år är yngsta, sen 3 år och snart 5 år, som är väldigt små, men ändå att jag kan kanske, menar, vara lite mer ledig, jag menar någon förmiddag, någon eftermiddag förstås, och jobba sen kvällarna när jag somnar, men att lite mer att styra.
Mm. Kommer du också vara jordbrukare, eller vad är din roll i så att säga, på gården nu då?
Jag hjälper till där så mycket jag kan när det är mera jobb, och det är ju framförallt på vårar och höstar. Och tanken är då att jag, när det här börjar rulla på bättre, så då har jag bättre möjligheter också framöver att ännu mer kunna styra min tid. Visst kan jag idag också styra tiden, men när det är så nytt så då känner jag att det krävs det såklart mera också för att faktiskt få det att funka.
Vad gillar du bäst att göra om du hjälper till på gården då?
Jag har alltid tyckt om skördetiden. Och framförallt när vi gjorde balar. Och sen, det var jag ganska liten och jag körde oftast traktorn i och för sig sakta framåt. Eller sen så gjorde vi gjorde kojor av de här höbalarna och sånt. Liksom, framförallt tror jag att det var vi tillsammans allihopa, hela familjen. Också stora hundarna. Det var liksom, kanske inte det att man... Det kändes inte som jobb heller. Inte vet jag om min arbetsinsats var som sådär super hela tiden. Men ändå, vi var tillsammans och bara hade den här tiden. Och alla hade en uppgift, helt enkelt. Och jag skulle vilja ännu mer föra över det till egna barn också. För jag tycker det är så viktigt att, eller för var och en av oss, att vi känner att vi har ett sammanhang. Oberoende vad det sammanhanget sen är. Att är det behöver inte vara den där bondgården. Det är en förening eller något annat. Bara du känner att du har en plats.
Mm.
Det är så viktigt.
Att du får ge vidare till dem.
Ja.
Att de kommer med i den där.
Precis.
Traditionen. Mm. Ja, men, och när det gäller juridiken, då är du ju nu ensam då. Så då har du ingen liten familj, juristfamilj där ännu och så vidare. Och du har börjat få kunder. Det går bra i början, eller?
Jag tycker det har gått bra i den här början faktiskt. Mm. Också från mina hemtrakter har ringt en hel del.
Mm.
Och såklart härifrån också. Jag har hittat lokal här i Vasa och sen också en lokal som jag får använda när jag är i Jakobstad. Så,
och det är en fördel att du är lite känd här i trakterna då? Tror du det? Eller att du har gjort bra marknadsföring kanske? Du har varit i Vasabladet?
Kanske, ja. Mm. Och sen att jag har alltid varit en ganska aktiv person. Att jag har varit med i olika körer och föreningar. Och sen babysimmat och sånt. Att jag, och sjungit en hel del när jag var yngre. Och till viss del teater, amatörteater. Så att jag har alltid tyckt om att vara med där det händer, så att säga. Inte menar jag, det är en förutsättning, men att då...
Att du är kändis.
Nej, kändis skulle jag inte säga att jag är. Nej, inte det heller. Men att jag tycker om att prata med människor och sen att just det där, att jag vill inte att tröskeln ska vara så hög. Och kanske om jag har träffat personer i ett annat sammanhang, så då tror jag att automatiskt blir tröskeln lägre. Mm. Att jaha, men det är ju hon som är vår babysimlärare. Nu i och för sig kommer jag inte att vara det från och med nästa år, men det har varit jättekul att hålla på med det.
Du har faktiskt spelat teater, varit med i kör, sjungit mycket och uppträtt mycket. Har det varit en fördel för dig som när du har varit jurist? Eller?
Ja, framförallt första åren och första sessionerna i domstol. Okej, nu representerar jag den här, i det här fallet Arbetarskyddsmyndigheten. Att nu ska jag prata då och vad ska jag säga? För man ska ju ändå vara såklart trovärdig och inte bara titta ner i papperna och mumla någonting. Utan försöka ta sin publik, oberoende vad den publiken sen är. För det är ju, jag tycker att det liknar varandra ganska mycket liksom, faktiskt teatern och sen domstolen. Att det är ju, ja, men att det är ju förstås, du kan ju inte prata när du vill i en domstol. Du
det,
har
det är liksom
en roll.
Regelstyrt.
Precis, ja, och på samma sätt är ju en teater.
Ja, det finns ju repliker, så ja, man pratar inte mellan dem direkt.
Nej, det är klart, alltså improvisationsteater, det är något annat. Mm. Men ändå att det finns manus på ett sätt, det är... Kanske alla inte håller med om det här, men ändå, vi har olika roller i domstolen också, såklart, på teatern har olika roller.
Så det liknade ganska mycket?
Ja, till viss del. Att jag har varit van att folk tittar på mig. Att det är kanske med den känslan, okej, nu är det hon som pratar, vad säger hon? Att jag inte känner att det blir för spännande, för att när jag har spelat teater och framförallt sen med musiken och att vara på scen, så då, jag har tyckt om det, men ändå, då tittar ju folk på en och då får jag helst inte göra bort mig heller. För nu har det hänt såklart när jag sjunger att jag har glömt texten. Ja, men sånt händer ju. Men ändå att man bara, jag hittar på en annan text då. Så, och det här har jag på något vis tagit med mig. Att, okej, nej men, nu skulle jag inte säga det där, hade jag tänkt i huvudet. Men det kom ut så här, men då kör jag vidare bara. Förstås att visa allvar, för det går ju inte på samma sätt att jag ler och skrattar i en domstol. Eller när jag har ett allvarligt samtal med en kund. Att man måste alltid kunna svänga och liksom ändra sig efter situationen. Mm. Att det går ju inte som att såklart vara latchulajbans hela tiden, utan alltid pejla läge. När jag var på tingsrätten och gjorde min domstolspraktik, när jag blev viseradshövding, så då var det jag som kallade in folk till salen och sen bad de sitta på sina platser, och då var det jag som skulle hålla ordet och säga åt alla att okej, nu är du i position av svarande, då förutsätter jag av dig det här och det här. Mm. Och sen nu kör vi och de lyssnar. De ska lyssna på mig, för att nu är det jag som är i den rollen. Men det kändes ändå bekvämt. Såklart spännande, och jag förberedde mig massor alltid. Och skrev och hade mig alltid varit en sån här som skriver så att fingrarna blir sneda. Och men ändå.
När det gäller det här när ni sitter ting, som vi kallar det, eller praktiken i domstol, då får ni en fin titel då? För den la vi av med 1897, tror jag. Men ni, vad är det ni får?
1897, okej, det var en tid sen.
Jag tror
ja. Vi får alltså visa häradshövding-titeln. Mm.
Det är väldigt fint. Och när man har varit på domstol 2 år, eller vad det är?
Nej, det är bara 1 år.
1 år har ni.
Ja, ja. Så att, visst har ni 2 år?
Vi har 2 år vanligtvis. Men du får något annat också, något litet redskap.
Ja, vi får en sån här klubba. Mm. Och då står det, när, i alla fall när jag auskulterar 2011-12, så då står det att jag har varit auskulterad i åren. Så är det mitt namn också. Nej, det står tingsrätten, Österbottens tingsrätt. Och sen just den här klubban, och det är samma klubba som man har The Ordering Court, vet ni, på tv.
Men så vad är tanken med att ni får en sån? Är det bara en trofé? Eller är det,
symboliskt,
inte ett verktyg som ni ska...
Nej, det tror jag inte. Alltså det finns, jag tycker i vissa domstolar när jag har suttit, det är länge sedan då, men då fanns det, ibland vissa salar så fanns det längst fram med att man kan slå ändå med den. För att det är ju möjligt att ge till exempel ordningsbot om det inte...
Ja, man använder inte klubban mer.
Nej, alltså så, väldigt sällan. Men jag har nog hört den slå så här om det har varit... Men det är ju jättesällan.
Mm.
Ja.
Men du har inte använt din?
Nej, jag har inte använt min.
Så du har den gömd eller vad?
Nej, jag har inte gömd. Nej, inte gömd. Men å andra sidan så har jag så pass klåfingriga barn så de skulle ta den i så fall och banka på något annat. Så jag på det sättet har den gömd. Men att inte att jag skulle kämmas över den på något vis. Men att den finns hemma.
Men du har den inte ordning hemma med den i alla fall?
Nej.
Du hörs inte på
nej,
gården.
Nej.
Mm. Okej, hur ser du på din firma då? Vi har just startat nu och kör igång här under hösten. Men hur ser det ut då närmsta åren, om 5 år? Vad drömmer du om?
Jag är ganska så här impulsstyrd på ett sätt. Och det känns ju skojigt i och med att juridiken som jag också tycker om som är systematisk. Men ändå som person så känner jag att okej, det här är jag lust för. Nu kör jag på det här. Så liksom de här två då, så jag har aldrig varit så jättebra på att planera för 5 år framåt, utan jag har som tänkt att okej, men det här känns bra. Mm. Att jag som känner inåt att okej, det här vill jag göra. Men å andra sidan, när du har ett företag så behöver du ha mål. Du behöver ha målsättningar och växa. Jag menar, annars skulle jag inte heller ha startat om jag inte heller vill växa. Men jag vill ändå växa kontrollerat och jobba framåt med mina barn i åtanke och familj. För att det är också därför som jag... En del av det att jag startade, att jag skulle ha möjlighet att vara mer flexibel.
Styra mera,
tror du? Så tänker jag, men jag har ju märkt att jag har haft en hel del jobbtimmar redan. Förstått, när jag jobbar för mig själv, det är en helt annan känsla. Mm. Det är också den här känslan att det känns kul varje dag. Jag har haft kul på varenda jobb jag har haft tidigare, men det, på något vis det pittrar lite sådär att oj, jag gör det här för mig själv. Det är en häftig nivå.
Det är också en viktig grej för energin. Du känner dig ganska väl... Well prepared, förberedd för att vara egen och ta ansvar för det som kommer till dig nu. För du har sett väl alla sidor kanske, eller?
Såklart så kan man alltid se ännu mera. Mm. Visst, ja, ja. Vissa områden som jag tänker att där borde jag också ha jobbat ett tag och där borde jag. Men det är ju att bara ta den där boken i vacker hand, förstås, eller lagen, och sen sätter du ner det själv och läser. För att jag har ju fått ändå med mig den här systematiken som jag pratar om.
En metod att ta till sig den här juridiska kunskapen.
Mm, den finns.
Men vad är det absolut maffigaste och roligaste juridiken om du fick beställa 5 klienter som kom in?
Oj, vad svårt.
Eller åtminstone någon gång.
Jag tycker om rättegångar, men samtidigt tycker jag om avtal. Att göra ett så bra avtal så att båda parterna förstås känner att okej, det här vill jag vara bunden av. För att det går ju inte att göra ett avtal som ena parten känner att men det här går jag ju såklart inte med på. För du skriver ju inte hela parten under på det. Att man tänker liksom den här sinnebilden av justitien, ni vet den här bilden, hon som står här med vågskålen. Så att man tänker att, precis, att allting man gör så ska vara som så jämlikt med rättigheter och skyldigheter som möjligt. Att det inte tippar över till någon. Å andra sidan så är det ju ganska svårt, för när du har en klient eller kund så du företräder ju ändå den klienten. Ja. Men för att få ett förhållande med en annan liksom till stånd så behöver det ju ändå vara jämlikt trots allt.
Och då talar vi inte om när det är en tvist utan innan, när de ska mötas. Och då kan juristen också komma in och hjälpa till.
Så är det.
Men det är det du pratar om. Jo,
jag tänker mer på skapande just att, att när ett företag till exempel har hittat ett annat företag som de vill göra business med, så liksom i det skedet till exempel. Och det behöver inte vara såklart heller företag, utan det är också många privatpersoner och vet du, alla möjliga kedjan av livet, så då kommer nog avtal emot till exempel att hjälpa till.
Men när du sa rättegång, så du tycker också om det sker när det är tvister och
problem? Absolut. Ja, absolut. Jag har så pass många år som jag har varit både i tingsrätten men sen hovrätten också i flera år. Så att jag har som sett det stadiet också och det här kom ganska svåra mål emot i hovrätten. Om man har gått så pass långt så vet du att ändra på allting i bakgrunden, det går inte riktigt. Att då får bakgrunden och historien vara som den är och då får man jobba med den då, för den går inte alltid ändra på. Men sen om du kommer i tidigare skede så då kan man lite mer styra och fundera. Mm. Vad lönar det sig, vilken väg lönar det sig för dig eller ditt företag att gå?
Mm. Idag och fram nästa vecka, vad är det på gång? Du har fått just ny lokal alldeles nyss så...
Jag hoppas att jag snart börjar få lite mer rutin på det sättet att ibland så blir det så okej, vad ska jag göra nu? För att allting är så nytt, det är så många områden som är så nya. Att jag efter ett tag då att nu var det så att i det här skedet fakturerar jag, punkt. Att jag skjuter inte på den här faktureringen till exempel. Och sådana saker, att jag mera blir strukturerad själv. Mm. Att nu behöver jag inte inreda ett kontor samtidigt, eller nu behöver jag inte fundera på att ringa till Patent- och registerstyrelsen och kolla den här. Men det är klart att i början så då händer ju allting på en och samma gång.
Mm,
för att allting känns viktigt och allting är viktigt för att allting ska fixas.
Ja,
så process, och kanske det viktigaste är att på något vis vara lugn i förändringen. Att allting är nytt. Det enda jag är säker på är att allting är nytt.
Och det är väldigt pirrande roligt.
Ja, det är det.
Men vad ska du göra idag sen nu då? I eftermiddag?
Idag eftermiddag ska jag göra det som jag gör varenda fredag eftermiddag. Jag är babysim-instruktör i folkhälsan här i Smedsby, alltså i Korsholm. Mm. Så det, alltså det är jättekul. Jag träffar ju bebisar från 6 månader uppåt. Det är ingen bebis som det är efter 7 år längre. Nej. Men att liksom ge dem vattenvana och att vara där som stöd i vattnet. Och det har trivts väldigt mycket att ha kombinera just barn och simning i ett.
Men ni sjunger någonting när ni börjar?
Ja, ska jag sjunga?
Jag gör det. Får vi ett smakprov?
Hej, vad roligt att du kom. Hej, nu sjunger vi en sång. Men jag måste fråga nu, vad heter du? Och sen ska alla se hur gamla det är. Och en gång sa jag också hur gammal jag var. Men då var det många barn som var så här, hon dör ju snart.
Och du var 30.
Men, ja, precis.
Men alltså, det här är väl något att ta efter i domstolen kanske? Att införa en sån här sång?
Ja, om vi säger så här, kommer det inte vara den som förespråkar det i alla fall.
Det passar inte i domstolen. Så.
Nej, för det finns ju andra forum också. Jag menar inte att man ska sjunga när man träffas. Men ändå att man har just de här förliknings- eller liksom medlingssituationerna innan.
När man diskuterar. Precis. Eller, ja, då kan man ha lite sång först.
I alla fall ett runt bord som vi har här framför oss också. Att man, inte, att man är på samma nivå.
Mm.
Den.
Anne, lycka till nu och tack för att du var med i vår intervju.
Tack så mycket för att du kom.